Hennes stämband sades vara av stål. Hon blev världsberömd och förtrollade operapublik över hela världen i årtionde efter årtionde. Och hennes ihopsjungna pengar bekostar idag årligen världens största operapris. Hon hette Birgit Nilsson och var bördig från Bjärehalvöns betåkrar. Det är dags för ett nytt avsnitt i sommarserien Skånska personligheter. Vi ska prata Birgit med Mattias N. Själv estradör och guide på Birgit Nilsson-museet i hennes färdernegård i Västra Karup.
Very welcome och hjärtligt välkomna. Vi står på musikhistorisk mark. Hej, hjärtligt välkomna. Välkomna. Här växte en av världens främsta sopraner upp. Nu sitter hon där uppe med Maria Callas, Jussi Björling, Pavarotti och alla andra och blickar ner på sina egna ägor. Det var hennes stora förmögenhet som gjorde det möjligt att vi står här idag. Hon avsatte pengar i två stiftelser. Den ena driver gården och museet på Birgits önskan. Och den andra delar ut världens största musikpris på 1 miljon amerikanska dollar. Och det är bara räntan på det insatta kapitalet som delas ut. Så tanken svindlar ju lite vad fru Nilsson sjöng ihop med sina två stämband, som hon själv sa, från Beethoven till Beethoven.
Och var var betfälten någonstans som man skulle ha kunnat se henne rensa?
Runt omkring här, ända upp till skogen och sen ända upp till vägen. Det var 30 tunnland, 15 hektar, hästar och kor och grisar i det som idag är ett stallcafé. Och där i logan, där höet skulle in, där är utställning idag.
Vad är din relation till Birgit?
Och jag beundrade Birgit redan som 13-åring. Och i ett barnprogram som hette På direkten fick jag möta Birgit för en sånglektion. Och hon sa till mig, stå rak i ryggen och texta tydligt.
Vi ska se här. Vart tar vi efter? Evigt din. Ja.
Evigt din.
Så, det blir ett bättre slut. Ja. Och tänk lite på att du står ordentligt så här så att det inte kryper ihop. Men du förstår att vi behöver lite luft, vi behöver kroppen, det är den här den klanglådan, alltihop. Vi ska, måste ju också ha en viss klanglåda för att vi ska låta.
Och sen svarade hon på mina brev i 20 års tid. Och vi blev brevvänner. Inte vänner, för jag träffar henne inte så ofta. Men brevvän med Birgit. Och det var en stor ära, förstår jag ju nu. Men som tonåring kanske jag inte förstod att jag brevväxlade med en världsstjärna. Vi går in i ett hus som är från 1860-talet. Köksfläkten har sett bättre dagar och Birgit har tejpat lite på lampan. Men här bodde hon ju faktiskt sommartid och lagade sin äggakaka med fläsk och sina köttbullar som innehöll ansjovis spad, socker och öl.
Och här står kaffekopparna framme.
Just det, vi har försökt att återge lite grann hur det kunde vara om Birgit var ute en sväng bara och är strax tillbaka. Här i stuan i vardagsrummet samlades man på kvällarna och ur radion kom Birgits idoler Ulla Billqvist och Sara Leander. Och här musicerade man för mamma Justina sjöng mycket vackert. Och om ni lyssnar här så har vi mamma.
Ängen börja blommor många hundra slag. Det går och början när vi har vi tag.
Det finns någonting i en intervju där hon ska försöka ta ett högt C och mamman säger att det är väl ingen konst och så visar hon det.
Ja, mamman hade en oförlöst dröm att få bli sångerska, vilket tyvärr gick om intet för hon fick ta hand om sin far och sina bröder när hennes mor dog mycket tidigt. Så där fanns en talang. måste ha varit lätt för Justina. Birgit fick bemästra sitt höga C. Hon hade blivit låg i rösten, för Sara Leander hade satt sina spår i Birgits röst. Och det här berättar Birgit själv, hur hon försökte låta lika mörk som Sara.
Hon har hopp någon leben müsste, men ich glauben müsste, dass mich niemand liebt.
Men hon nådde sina höjdtoner och de blev ju karaktäristiska för henne. Birgit alltså. Men hennes operadrömmar var väldigt begränsade. Hon trodde hon skulle bli kyrko- eller konsertsångerska på sin höjd. Schlagersångerska kanske till och med. Det här med opera kom först när hon fick sina lektioner av den kände Ragnar Blennow. Och han torkar sina tårar och säger: fröken kommer absolut bli stor sångerska. Och så tar hon lektioner för Ragnar Blennow, trots att fader Nils inte gillar idén. Mor Justina stöttar. Och upp till Stockholm hösten 41. Birgit är 23 år.
Birgit kommer in på Musikaliska akademin i Stockholm och flyttar runt mellan hyresrum i huvudstaden. Men när det så småningom är dags för den första rollen går det så där. Och dirigenten är mycket njugg mot den unga inhopparen. För det är så det börjar, med just ett inhopp. 1946 i operan Friskytten av Carl Maria von Weber. Ett år senare får Birgit Nilsson sitt genombrott som Lady Macbeth i Verdis opera Macbeth på Stockholmsoperan. Och så småningom följer en fantastisk världskarriär. På alla de stora operascenerna och alla de stora rollerna får hon, bland annat i Wagners operor. Men när man såg henne på svensk tv på 80-talet så växlade hon glatt mellan operaprimadonna och bondjäntan med fötterna kvar i Bjäres mylla.
Jag tror att hon ändrade sig lite grann när hon var i Sverige och när Lasse Holmqvist gjorde sina program. Då förstod hon att nu måste hon vara dels primadonnan, men hon måste också berätta om sin lantliga bakgrund här i Skåne, hur hon gallrade betor, hur hon mjölkade kor, och så kom kanske ett skillingtryck från tiden som hon sjöng, gärna Nicolina. För sen när jag jämför med intervjuer hon gör i Tyskland och i Österrike och USA, då talar hon om sina rolltolkningar. Hur hon gick in för att studera Isolde, hur hon gjorde för att göra Elektra. Där analyserar hon sina roller, och det är helt andra sorters program än de underhållningsprogram som vi ser i Sverige på den tiden.
Som vi ska när vi säger, vi skryter och inte vi säger bara som det är.
Jag tror hon anpassade sig och hon var inte tappad bakom en vagn. Hon visste nog vad hon gjorde. Och jag vågar påstå att tack vare Birgits humor i svenska underhållningsprogram så har vi en stor publik idag. För de som kommer hit, många gånger har ju aldrig upplevt Birgit, men de minns henne från 80-talets program med Lasse Holmqvist och några till, Hagge Geijert och så. Och då säger hon, hade sån härlig humor. Det var därför vi kom hit, för vi gillar inte opera så mycket, men hon verkade vara en sån rolig person.
Och det är lite märkligt med tanke på att hon är en av de största Sverige har haft i operasammanhang.
Ja, och Jussi Björling har vi ju förstås på den manliga sidan. Men Birgit är så stor utomlands, och det där sägs ofta. Men vi förstår inte hur stor hon är utomlands, och det kanske ligger någonting i det. För opera är ju inte så stort i vårt land. Det har vuxit och blivit större. Men om vi talar om kontinenten, där i Tyskland finns en opera i varje stad och USA är ett enormt operaland. Om man tar bort rock and roll och country så finns där också en miljon publik för opera.
Och medan vi står här och jag pratar med dig så har jag hela tiden haft Birgit som har tittat över axeln på dig. Hon ser lite bestämd ut. Är det ett rollporträtt eller en studiobild?
Vi ser Birgit uppklädd till Tosca. Och hon var så lycklig när hon fick göra den rollen. För hon fick vara så elegant och tjusig. I många av hennes rollporträtt så spelar hon en kvinna som till exempel ska göra upp med blod och våld och hämnd på slutet. Och sliter kläder och peruk och sådär. Men här i Tosca fick hon vara vacker.
Här är bilder, både rollbilder och annat, och med kungen och drottningen. Och på något sätt blir det lite vardagligt just när de är framställda på det här sättet. Det kunde ha varit barnbarn, men nu är det roller istället.
Ja, pappa Nils som bodde kvar här ställde fram de här rollporträtten vid pianot som han köpte till Birgit när hon var 16 år. Ta några toner du.
Jag klev inte över någon gräns där.
Nej, det är ingen fara. Och Birgits talang uppmuntrades ju av pappa Nils i och med att han köpte ett piano till henne. Och sen ställde han fram alla rollporträtt på sin världsberömda dotter, så han var nog ganska stolt över henne trots allt. Fast han sa alltid när Birgit kom hem efter världsturnéerna: sluta med det där kringflackandet, kom hem och ta över gården istället och sjung någonting man begriper. Ta en sång av Edvard Persson.
På allvar?
Ja, han sa det nog med både humor och allvar. För han tyckte nog att livet på landet kunde vara mycket bättre än ett liv i kappsäck, som ju blev Birgits tillvaro. Och sen det här med oro med rösten, ska den hålla? Och starka operachefer, starka dirigenter som sa sin vilja, men Birgit var ju lika stark hon också.
I museiledningen på Birgit Nilsson museum finns Ingela Harmark Tudell, som vi hittar i museets kassa. Att Birgit Nilsson var en världsstjärna med paradroller på ett pärlband årtionde efter årtionde, det är otvetydigt. Men hur stor är Birgit Nilsson idag, närmare två årtionden efter sin bortgång?
Det varierar såklart beroende på ålder ofta. Och om man till exempel sjunger, finns i musikens värld, då känner man ju ofta till henne även om man är yngre. Men visst är det en generationsfråga om man känner till henne eller inte. Men det är ju vår uppgift att sprida Birgits namn och hålla det vid liv.
Vem är hon för dig?
Oj, den frågan har jag aldrig fått för. Hon var ju en av mina föräldrars barndomskamrater. De var födda samma generation. Så för mig har hon ju funnits med av och till, så där lite vid sidan av under livet. Och man har egentligen inte tänkt på hur stor hon har varit. Därför var det väldigt intressant när jag började arbeta här och fick gräva lite djupare i Birgits liv. Och man blev så imponerad.
Vi passerar förbi montrar med föremål från Birgit Nilssons barndom och den första tiden i Stockholm och stannar framför några mycket eleganta men enkelt skurna hellånga klänningar.
Konsertklänningar i första hand. Och de var ju sångerskor tvungna att bekosta själva. Sjöng de i en roll på operan, då stod ju operahusen för kostymerna. Men så fort det var konserter eller festliga tillfällen, då fick ju varje sångerska sy upp en garderob.
Och här är alltså en mörklila historia som är helt enfärgad och en kofta som man inte hade på sig i ladugården.
Nej, den där fina guldbrokaden hade hon på sig när hon fick professors namn av regeringen 2003, måste det ha varit, när hon fyllde 80 år på operan i Stockholm.
Och om du ska lyfta fram någon av hennes roller, vilken sitter där som en smäck i bakhuvudet på dig?
Jag säger nog som Birgit Isolde, för den hade så många schatteringar och en stor palett av känslor. Det själv att det var en utmaning. Hon fick både vara hämndlysten och förälskad och svartsjuk på en gång i operan. Blev du avbruten av några kossor? Ja, det är våra skådespelarkor här. Vi har inspelade skådespelarkor och skådespelarkatter. Vi har en symfoniorkester. Allt för att ge en liten ljudbild här i bakgrunden. Medge att vi har kommit på landet nu här. Och då ska vi ha lite ljudillustrationer.
Har vi någon bild från någon Isolde?
Där faktiskt. inför föreställningar så tog operahusen bilder för sina programblad och så. Det var en stor firma i Wien, Fire, som tog bilderna på henne. Hon var väldigt älskad i Wien och staden Wien var hennes hjärta. Publiken där kunde följa henne hem till hotellet efter föreställningen, så det bildade ett långt lämmeltåg. Och hon fick en ring av ståplatspubliken, de fattiga studenterna som hade samlat ihop till en guldring.
Hur skånsk var hon?
Mycket, men när hon blev utsedd till årets skåning något år före sin död, tror jag det var, om jag inte har helt fel, så markerade hon lite och sa, ja, man är ju inte född i Malmötrakten, utan vi är ju från Nordskåne här, nordvästra Skåne på gränsen till Halland. Så jag är ju stolt att få vara årets skåning, men ni räknar väl inte oss till riktiga skåningar, sa hon. Men det är ju faktiskt på gränstrakterna till Halland vi är här. Vi kan ju gå bort hit och titta på alla medaljer och alla utmärkelser hon fick genom åren. Hon fick Vasaorden som nu Abba fick igen. Och Birgit var första kommendör av Vasaorden. Och då var hon den enda kvinnan som hade den.
Vad här får dig att bli imponerad? Är det Turandot direkt eller är det...
Får jag vara lite prosaisk så är det nog 500-lappen. Att Birgit är på en 500-lapp bland Greta Garbo, Evert Taube, Astrid Lindgren, Dag Hammarskjöld, Ingmar Bergman och de andra. Det tycker jag. Och sen i hjärtat så är det den här ringen som de studenterna i Wien samlade ihop till henne.
Efteråt så tar jag en fika i museets café och plötsligt så är det någon som tar ton längst bort i det tidigare stallet. Det visar sig vara Marco Stella, bariton och operasångare som sjunger här hemma hos Birgit Nilsson.
Jag har faktiskt sjungit för Birgit Nilsson live. Hon var i Göteborg i mitten på slutet på 1990-talet och hade en intervju med Fredrik Belfrage på Stora Teatern. Och då var jag på Operahögskolan där nere och då fick jag sjunga för henne i en paus. Och sen efteråt hade de middag i Guldfoajén och då hade jag Birgit i bordet. Och då satt vi och konverserade på italienska i nästan en timme tillsammans. Det var väldigt roligt. Ett fantastiskt minne nu att komma ihåg.
Känner du någon Birgit närvaro här?
Jag har inte den gåvan. Men det finns folk som har haft det och kommit hit och sagt med tårar i ögonen. Hon är här nu, hon är här nu. Det tycker jag är väldigt magiskt och spännande. Jag har aldrig fått den känslan, men så länge publiken kommer och folk är glada, då tänker jag, då är Birgit här.
Det menade Mattias N, estradör och ibland guide på Birgit Nilssons museum på Bjärehalvön. Musiken i reportaget var bland annat hur Wagners opera Tristan och Isolde. Reporter var Dodo Parikas.